Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT Värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Just
ja,
det.
Bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns. Det är en podd och den här podden svarar på lyssnarfrågor. Det här är jag, hallå hallå Anders, mitt emot mig, Måns Nilsson.
Hallå hallå Måns.
Det är du, ja. Hur är det med dig?
Ja, vad fan, det är bra.
Ja.
Det är bra, det är ju något med det här med sommaren, att det är så varmt och att folk slutar mejla och ringa och hålla på.
En stark spaning du öppnar med.
Du då?
Ja, nej, men jag är jättesliten, men jag mår också ganska bra.
Ja.
Ja, absolut. Jag har ju de senaste avsnitten tjatat om hur jag flänger det så mycket.
Ja, men det är faktiskt ett jävla tjatande.
Ja, lite gnäll, va?
Ja, men det har varit störigt nästan, för att du har så mycket på gång och det går så bra och så gnäller du om det.
Ja, ja, absolut. Det, nu har jag haft semester. Mm. Jätteskönt. Och vet du vad jag har gjort?
Fiska.
Smygjobbat jag här med sin
ja.
Men ändå, det har varit jätteskönt. Minns du, Måns, för några avsnitt sen, det var avsnitt 29, då berättade jag om detta, att jag aldrig har gjort en bra affär i hela mitt liv.
Just det.
Att jag var aktietipsens motpol på något sätt.
Du är som kung Midas, fast tvärtom. Allt du rör vid blir till bajs.
Just det.
Alltså när det gäller investering.
Ja, tack. Tack så mycket. Att du förtydligar. Vad skönt. Så att tipset var ju då, gör inte som jag, då går det bra.
Just det.
Bland annat sa jag att...
Köp inte en lägenhet för en månad sedan.
Mm. Lyssna, vi kan lyssna vad jag sa.
Och nu i veckan så har jag fått nycklarna till min nya lägenhet. Sälj er fastighet för fan! Ankan har köpt en bostadsrätt. Nu rasar priserna.
Vad hände? Jo, räntan och inflationen skenade. Fastighetsmarknaden faller som en sten. Jag hade rätt, det vill säga jag gjorde fel. Igen.
Igen.
Ja, exakt fel tillfälle köpte jag en lägenhet. Igen. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle ju flytta då. Och då berättade jag lite om mina hushållsmaskiner i köket. Och jag drar det här lite kort då för att rekapitulera.
Mm.
När jag flyttade in i min lägenhet, det var en hyresrätt, så fanns det inte diskmaskin och tvättmaskin. Det ingick inte. Så hyresgästen innan mig hade köpt. Och det här informerades jag om. Mm. Att de här ingår inte och så. Så trots att hyran då var hög så var det ju ändå mitt val på något sätt. Så gjorde jag och den förra hyresgästen en deal. Jag köpte hans. Så jag fick disk och tvättmaskiner och han slapp bära. Och vi gjorde en bra deal där.
Just det.
Mm. Under tiden jag bott där så byttes det hyresvärd.
Mm.
Nu är det ett stort nationellt företag som äger fastigheten.
Mm.
Nu skulle jag flytta. Och det här berättade jag om. Nu tänkte jag, nu gör jag likadant. Det ingår ju inte vitvaror. Så då säljer jag mina till den som ska flytta in efteråt.
Ja.
Men det fick jag inte. Nej, du kan inte sälja dina vitvaror för det ska ingå vitvaror hyran. Detta som
ja, men så är det väl i Sverige? Ja, att det ska ingå vitvaror i hyran?
Ja, det vet jag inte. Men det sa de, det är viktigt att komma ihåg. Det ska ingå i hyran.
Ja.
Vi har egna maskiner vi använder. Det är speciella märken. Vi har serviceavtal och ditten och datan. Så då fick jag välja mellan att antingen ta bort och sälja mina maskiner eller ge dem till hyresvärden.
Just det.
Mm, och det blev stressigt. Jag försökte sälja dem, men som jag misstänkte, jag hann inte. Jag fick lämna disk och tvättmaskin. Ja, men ni får dem då. Ja, men vad bra. Då gör vi så, sa hyresvärden. Mm. Igår så kom följande mejl till oss. Och det här är väldigt intressant. Hej. Igår besökte jag min kära mor som har flyttat in i en ny lägenhet i Malmö. Redan här kan man ju ana vad som är på gång, eller hur, Måns?
Mm. Mm.
Vi gick igenom lägenheten. Den var fin och stor, tyckte vi båda. Men när hon kom in i köket såg jag att det tändes en glöd i min mors ögon. Hon tyckte att hon hade blivit blåst angående diskmaskin och tvättmaskin som hon nu skulle betala extra hyra för.
Okej, så brev ska jag beskriva alltså att det finns vitvaror, men hon ska betala extra.
Jag tyckte historien lät bekant och funderade, var har jag hört det här tidigare?
Det är brevskrivaren som fortsätter.
Ja, ja. Medan hon smattrade ilsket på sin värmländska dialekt. Hon sa att det var någon Anders Johansson, a.k.a. Ankan, som hade bott i lägenheten tidigare, som hon trodde var inblandad i komplotten.
Du har ju skänkt bort dina skinnor, men ändå nu så är du, har du fått skillen.
Ja, just det.
En nackdel med att vara kändis.
Ja. Jag kunde då agera fredsmäklare, skriver brevskrivaren här. Och således kunde hon rikta sin krig till rätt instans, det vill säga hyresvärden. Så du, Ankan, slapp i stressad och smått förvirrad av en kvinna hängandes i luren. Ha en fin sommar, önskar Josef. Tack för ditt brev. Fattar du detta, Måns?
Du skänkte bort dem gratis till hyresvärden och nu vill hyresvärden ha extra betalt av kvinnan som bor där för dina vitvaror som de har fått gratis som borde ha ingått i hyran.
Någon jävla moral får det väl för fan finnas. I natt efter klockan 12 smsade jag kvinnan. Hon sov första natten i lägenheten. Hon var redan förbannad, kan jag säga. Det visar sig att hon får betala då 500 spänn i månaden extra för mina maskiner som jag har gett bort. Och hon kan inte välja bort det här tillägget. De tvingar mig att ge bort maskinerna. De tvingar den nya gästen att ha dem och betala hyra för dem. Jag skrev i natt det argaste brev jag har skrivit på 10 år. Sluta för helvete, ge varenda krona tillbaka, skrev jag. Så, då ska jag lugna ner mig. Det var lite arg inledning på det här.
Det var bra att du satte den här foten, Ankan.
Nu går vi vidare, det blir språk.
Så här skriver Ossian. Hej! Har man alltid i alla tider och kulturer i vardagliga inofficiella sammanhang frågat varandra hur läget är? Själv gissar jag att det hänger ihop med ett samhälles välmående. Har till exempel svårt att se att man hälsade på detta avslappnade sätt under digerdöden eller dylika dystra tider. Allt gott, Ossian.
Ja, men det är klart man inte sagt hur det är läget. Man har väl sagt hur står det till? Eller är det frid i stugan? Eller vad man nu kan ha sagt. Hur är läget är väl färskare som uttryck, antar jag.
Anders, ju äldre vi blir, desto fler är det som inte svarar toppen tack på frågan hur är läget? Allt oftare börjar personen istället berätta om krämpor, skilsmässor, olika släktingar som har dött.
Ja, att man har lite för mycket att göra framför allt.
Ja, det är ju det som du alltid säger.
Ja.
Tänk dig då hur det var under dig.
Fy fan vad tradigt av mig att göra det. Vet du vad? Här kommer ett löfte till dig. Ska sluta med det. När folk frågar hur det är, ja men det är mycket att göra. Fy fan vad tråkigt svar.
Ja.
Nu fick jag en liten blixt av självinsikt. Ska aldrig mer säga det. Prova mig.
Hur är läget, Anders?
Jo, varför? Det är bra.
Bättre.
Mycket kul på gång.
Okej.
Okay. Mm.
Tänk dig då hur det var under digerdöden.
Hej, hur är läget? Sådär. Hela min by har dött. Det är bara jag kvar. Jaha, själv är jag på väg och ska köpa lite snus. Vi kan väl dricka en öl någon gång?
På ett forum om historia har signaturen Xantippa frågat om hur man hälsade på varandra på 1300-talet.
Mm-hmm.
Alltså medeltiden. De flesta i forumet svarar, god dag.
Mm-hmm.
Detta är en hälsningsfras som funnits i väldigt många språk under väldigt lång tid. Man kunde också önska någon god hälsa. Och det är därifrån verbet att hälsa och orden hälsning, hälsa på och så vidare kommer.
Mm-hmm.
God hälsa. Anders,
jag ska hälsa på dig. Alltså jag ska kolla av din hälsa.
Ja, Anders, var tror du hälsningen känna kommer ifrån?
Tjänare.
Ja, snyggt! Tjena är vad som blivit kvar av hälsningsfrasen er ödmjuke tjänare. Man kan tänka sig då att er ödmjuke tjänare så småningom förkortades till bara tjänare som blev tjänare. Tjänare förkortades sen till tjäna.
Så långt jag hade kommit tjänare är väl det som har, där har jag stannat min tjänareutveckling.
Ja, men vad förkortades tjänare sen till då?
Tja.
Exakt! Er ödmjuke tjänare har blivit tja.
Vad mycket tid vi sparar.
Vad är nästa steg?
Tja.
Hur är läget, Anders?
Tja. Eller kanske bara ännu bättre.
Vadå?
Det försvinner så lätt i blåsten.
Nej, men har aldrig försvunnit från er ödmjuka tjänare. Nej. Det är ju det enda som har funnits kvar. Man har tagit bort från slutet av tjänare.
Jag har aldrig försvunnit. Så fråga mig. Säg hej.
Hej.
Det var bra. Ja, det tar vi.
Bättre.
Boka.
Eller så här då.
Ja, det bestämmer vi. Ettan säger tvåan är.
Anders, vilket är det vanligaste sättet att hälsa nu för tiden?
Hallå?
Nej, hej. Att man säger hej. Känner du igen?
Jag har hört det någon gång, ja.
Men Anders, hur länge tror du att man har använt ordet hej som en hälsningsfras?
Sen urminnes tider.
Nej! Själva ordet är gammalt, men man använder det som en interjektion. Interjektion är utropsord som aj, usch, tjoho, pang, oj och karamba.
Ja, och hej!
Ja, men precis.
Till exempel när man stannar en häst. Hej, 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 säger man.
Ja, hej vad det går. Hej och hopp, hej och hopp. Så använder man det. Ända tills medlemmarna i ett litet sällskap i Stockholm, Götiska förbundet på 1800-talet, började heja.
Jaha, var det liksom lite hemliga grej då, eller?
Mm, en liten parentes här. Götiska förbundet, känner du till?
Absolut inte.
Grundades 1811. Målet var att verka för nordisk fornforskning och att stärka den svenska nationalkaraktären.
Jag hatar dem.
Det var ju så här romantisk anda. De var väldigt inne på vikingar och runskrift.
Ja.
De hade vikingafester där de läste isländska sagor och drack mjöd ur horn.
Allt jag inte gillar är var ändå samma förening.
Och det kan vara här som den här myten om att vikingar hade hjälmar med horn på. Att det kan vara där som den uppstod.
Aha.
Många välkända svenska kulturpersonligheter var med. Och när man valdes in så fick man ett fornnordiskt namn.
Nej.
Diktaren Esaias Tegnér fick namnet Bodvar Bjarke.
Ja.
Historikern Erik Gustav Geijers namn var Einar Tambaskjäfler. Andra hette Brautanunder, Fritjof Hinfräkne, Eivinder Skaldaspiller, Guttorm och Skoglar Toste.
Nej.
Och så har vi då till sist här ämbetsmannen och författaren Olof Erik Bergius som fick det ståtliga fornnordiska namnet Ulf. Vilket fornnordiskt namn skulle du välja, Anders? Om man bortser för att du kanske inte skulle vara med i det här nationalistiska sällskapet. Men vilket fornnordiskt namn skulle du välja?
Jag kan inte släppa hur jävla lite jag vill ha med i det sällskapet. Alltså, fy fan, allt jag inte gillar.
Men vilket fornnordiskt namn skulle du välja?
Björn.
Okej. Okay. De här tjomarna fick i alla fall för sig att de stolta vikingarna kanske, antagligen helt säkert, hälsade på varandra med ordet.
Hej.
Därför börjar de hälsa på varandra. På sådär. Hej Bodvar Bjarke, hej Ulf. Tror det eller ej, Ankan, det här fick inget genomslag.
Nej.
Ingen vidare spridning i svenska landet.
Nej.
Förrän ungsocialisterna tog upp ordet i början av 1900-talet. De sa hej på sina möten.
Jaha.
Alltså ungsocialisterna, ungefär motsatsen till det här förra sällskapet. Då.
Jaha.
På 1930-talet var ordet hej allmänt spritt.
Var lite tufft att säga hej då?
Kanske det. Så, för att svara på Ossians fråga. Förr i tiden, när man träffade en bekant, då fanns det stor risk att polarens hund precis hade dött i lungsot eller att skörden slagit fel och att familjen åt bark. Och eftersom man inte ville stå och lyssna på detta tradiga så frågade man inte personen hur läget var, utan istället så önskade man en god dag eller en god hälsa.
Just det, om man precis har liksom tappat armen i ett leprautbrott. God hälsa, ja, då vill man ju slå den personen med andra armen då.
Ja, eller om man plockar upp den där armen man har tappat och slår med den.
Kasta i bakhuvudet.
Vi säger hej, hej sommar, välkommen värmen. Nu är den här igen. En lång het sommar och solen skiner och min hud blir brun igen. Jag säger hej, hej sommar.
Nu ska vi ta ett helt annat ämne. Hallå där, Johansson och Nilsson. Häromdagen umgicks jag med en ny bekantskap som helt plötsligt slog mig på armen och sa, kul bil. Varpå jag med fasa återupplevde minnen från grundskolan där en gul bil kunde få den snällaste vännen att bli ens värsta fiende. Varifrån kom traditionen att slå någon när man ser en gul bil? Och varför just en gul bil? Snälla ge en förklaring åt mina traumatiska ögonblick i tidiga skolgången.
Jag har aldrig lekt gul bil. Jag tror inte det var så stort i Skåne.
Vänligen Edith i Falun.
Ja, i Falun, ja. Jag förklarar.
Har du aldrig lekt gul bil?
Nej.
Men du kan ju gul bil.
Ja, man ser en gul bil och så slår man någon på armen. Det är en fascinerande lek.
Mm. Jag leker den ofta med mina döttrar. Nu har vi tagit bort den här delen där man slår varandra. Utan det går till så att man ser en gul bil, då säger man gul bil. Och då har man sagt gul bil.
Det är hela leken.
Det är leken. Det är en tämligen värdelös lek ju. Men jag ska ärligt säga att det skänker oss lite glädje. Min yngsta dotter är nämligen väldigt bra på leken gul bil. Och det liksom både irriterar mig och gör mig lite stolt över henne. Att hon har ett sånt jävla konstant fokus. Att leken liksom...
Hej!
Kyss dynamit!
Det här måste vi kanske förklara. Ja. Det är en liten intern lek som då uppstod för kanske 25 år sedan.
Ja.
Att om någon säger hej så ska den andra snabbt svara kyss dynamit. Ja. Det är en textrad ur en Wilma X-låt, ja. Tror det eller ej.
Ja.
Och senast vi lekte den här leken, kan det varit 7-8 år sedan.
Ja.
Ändå var du så snabb! Det är lite på samma sätt.
Ja, här kommer låten i alla fall.
Ja. Så det kan vara på samma sätt att ni inte har lekt gul bil på flera månader och plötsligt säger din yngsta dotter, gul bil!
Fan också, tänker jag då. Ja. Och så samtidigt blir jag lite stolt. Ja. Måns, då är frågan
hej!
Alltså, kyss dynamit! Ja, det var för nära in på. Ja. Så, Måns, var kommer det här konstigt ifrån? Att man ska ropa gul bil när man ser en gul bil? Tror du att det var så här? Att förr, innan internet, att då var posten ett så roligt fenomen. Att man liksom hoppade till och råkade slå någon lite glädje när postbilen kom. Tror du det?
Nej.
Nej. Tror du att det kanske har med fight or flight-reflexen att göra? Att lejon är gula och vill vara... Och vi
nej.
Vill vara
nej. Det här tror jag inte.
Vi vill varna för saker som är gula för att vi länge sedan levde på savannen.
Nej.
Nej. Tror du att det har med kristendomen att göra? Att Jesus föddes med
gulsot.
Och att det är en, ja. Och en våldsam hyllning till Guds son.
Nej, jag tror inte detta.
Nej, vad tror du då?
Jag tror det har med det där att det var innan internet. Att vi var uttråkade alla. Nej, men kan det ha varit i någon populärkultur? I någon bok eller film eller något som det började?
Jag tror jag har förklaringen, men jag ska börja med två andra förklaringar som jag nog inte tror stämmer.
Okay.
Jag hittade en hemsida som är, citat, den officiella hemsidan för sporten gul bil. Och det är gulbilsällskapet som ligger bakom den här. Och vilka är detta? Det går inte, det framgår inte. Jag tror att det är någon form av skämt. Men jag presenterar ändå de två teorierna som finns på den sidan.
Mm.
En teori är att det kommer från den amerikanska leken Punch Buggy. Den uppstod på 60-talet. Det var när Bubblan, alltså folkvagnen, hade sin storhetstid. Då skrek barn då Punch Buggy när de såg en sån här, som vi skämtsamt sa, gravidrullskrisko. Och så har det då förvandlats till leken gulbil.
Ja.
Punch Buggy. Ja, jag vet inte. Nya rön, skriver denna då ytterst tveksamma sida, är att det kommer från den tyska kulturhistorien. Och det var på 1400-talet, då under namnet då Gelberwagen. Under långa resor som den bayerska adeln gjorde så satt barnen längs vägarna och spanade efter ekipage där hästarna hade kissat och hade skvätt upp på vagnen. Och den sås då förnedrande har liksom lite hästkiss upp på sin vagn. Och då sa man Gelberwagen, alltså gul vagn.
Nej, men hur ska man kunna se, ja, precis, om du har stängt upp lite kiss?
Ja. Jag vet inte, jag är mycket tveksam till den här källan. Men har jag i alla fall dratt de två teorierna.
Ja.
Då tror jag mer på professor J. Bulmanovic från University of Southwest Sussex.
Mm-hmm.
Han refereras till på ganska många olika brittiska sidor som jag hittar. Och enligt honom, det här är spännande alltså. Då kan den här leken spåras tillbaka till 1600-talet. När åkare som transporterade nyskördad raps mot kanalpråmarna i Bristol som sen skulle frakta den här skörden till Dublin.
Uh-huh.
Det här var en lite farlig färd med, när det åkte med vagnarna, va?
Varför det?
Det var dåliga vägar, man kunde bli rånad, man kunde välta och så vidare.
Skulle någon råna en på 2 ton raps?
Nej, men alltså bli rånad generellt.
Uh-huh.
Framförallt var det ofta så att vagnarna som var tungt lastade välte.
Uh-huh.
Dublin De var väldigt beroende av den här skörden för att man skulle ta sig igenom vintern. Så när båtarna då kom till Dublin, då slog hamnarbetarna lite varandra på axeln så här för att gratulera till den lyckade överfärden över det irländska havet.
Oj, vi klarade slå dig på axeln.
Ja, ja. Och det här fördes då över till hamnarbetarna i Bristol, där rapsen åkte iväg ifrån.
Ja.
Och sen spreds det ut till resten av Storbritannien som ett grattis det kom fram, eller ett sånt litet lycka tillslag.
Just det, det gula guldet kom fram.
Ja.
Paff, här har du en känga.
Och det rapporteras att på 1700-talet så slog fruarna sina män lite lätt på axeln innan de skulle åka iväg med vagnarna. Så, boom.
Ungefär som en lyckospark i ändan.
Ja, barn plockade upp den här traditionen. Och barn, det är ju, det vet du, Måns, otrevliga djur. Så de började då istället slå varandra när de såg gula saker. Barn gillar ju att slå varandra.
Just det.
Men framåt 1700-talet, då dog den här leken ut. Men den vaknade till liv igen. Och det här var på 1800-talet. Varför?
Var det något gult på 1800-talet? Vad kan det vara för gult?
Jag sätter du det här snyggt alltså.
Guldleveranser till Fort Knox.
Nej. George Stevensons berömda ångtåg, The Rocket.
Aha.
Var målat i gult.
Och det är intressant,
ja.
För i Japan, när jag åkte tåg, så på en station så var det massa japaner, unga killar bara, med kameror, som fotade som satan ett tåg och jublade när de åkte förbi. Just det loket var gulmålat.
Aha.
Det finns en tradition av att måla lok gula, uppenbarligen.
Ja, 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 om de ska gå snabbt.
Vet du mer om detta? Skriv till
fraga@andersochmans.se. Men nu ska vi backa tillbaks. George Stevenson uppfann det berömda ångtåget The Rocket. Det skulle ut på sin jungfruresa. Då slog Stevensons fru honom på axeln och sa Yellow Cart Luck. Och det här hade hon hört talas om som barn. Alltså när hon hade upplevt rapslogistik då. Och det här snappade tidningarna upp och skrev en rubrik, en berömd rubrik. One Punch Secures Rocket Victory. Leken var tillbaka. Och fördes sen då över även till båtar, flygplan och framförallt till bilar.
Wow! The Rocket.
Ja, kul bil. Hej!
Kyss dina
Ganska bra, ganska bra.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Nu har det blivit dags för återkoppling och vi har fått en ny jingel.
Pling, 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 pling,
åter, åter,
återkoppling,
åter,
pling, pling.
Oj, oj, oj!
Fin va?
Jag vill höra den igen!
Ja.
Pling, pling,
pling,
pling,
åter, åter,
återkoppling,
åter,
pling, pling.
Åh, det är den bästa jingeln vi har haft.
Nils har gjort denna. Tusen tack, Nils.
Det har blivit dags att knyta ihop säcken för en nynning. Vi tar det från början. Det var 3 avsnitt sen. Linda sjöng något ur huvudet. Det har ju blivit lite av en favorit. Inte bara för mig utan också för dig tror jag. När Linda imiterar ishockeyskottet med sitt inlevelsefulla vroom. Ja, vi lyssnar på det.
Vroom.
Hon hävdade att det här var något från barndomens bilsemestrar. Hennes familj hävdade att hon hade fantiserat ihop alltihop. Vi tar hela nynningen.
Nu går det undan. Av bara hundan, nästan som ett ishockeyskott. Vroom! Nu går det undan, av bara hundan. Undras varför vissa har så brått, brått, brått.
Detta förstod vi med. Lyssnarnas hjälp kom från musiksagan Hjalmar Jamas. Något klipp eller ljud lyckades vi däremot inte hitta. Bara att författaren var Nils Orunesson, samma som kom sist i Melodifestivalen med den här låten. Förra veckan fick vi ett brev från självaste Nisse Runesson. Jag har musiken. Det är jag som har ritat och skrivit. Och så skickar han bilder men ingen musik.
Inget ljud.
Nej, dumt gjort när man hör av sig till radio. I veckan fick allt sin uppläsning. Jag har fått brev från en man som ber mig att inte läsa brevet högt. Men det brevet innehåller en ljudfil. Och det är Hjalmar Jamas. Här kommer den alltså av Nisse Runesson och Rolf Höst som också har skrivit detta. Så här kommer den efter veckor av längtan. Hjalmar Jamas ishockeyskott. Är du laddad nu, Mons?
Ja.
Tre solbrända killar kom i en grön ökenbil. Fick se en grabb på en jättestor kamel komma farande förbi som en pil.
Gobla boss! Okej!
Okay. Ja, det gick undan av bara hundan, nästan som ett ishockeyskott.
Ja, nu kommer det!
Ja, det gick
nej,
undan.
Hon har lagt ut det själv! Ska jag se
att
du kommer här då?
Ja.
Var det Danne Stråhed?
Nej, det är ju Nisse Runesson.
Men vår brevskrivare hade alltså lagt till ljudeffekten själv. Sjunt, det fetaste i hela nynningen.
Jag tycker att det här, visst, det här är bra alltså. Men jag tycker nästan Lindas version är bättre. Jag tror det verkliga lyftet hade kommit om man klippte in Lindas skott i själva originalet.
Ja, det gick undan av bara hundan. Som ett ishockeyskott.
Vroom.
Ja, det gick undan.
Ja, det blev mycket bättre.
Ja.
Där lyfter det.
Fråga Anders Måns. Lite av nynningarnas hemliga hemvist.
Har du en nynning? Skicka till riksskatteverket@sverigesland.se. Mer återkoppling, så här ska väl Lisa. Hej bästa Anders och Måns. Jag lyssnade på ett avsnitt när ni pratade om vilket djur som föder mest vuxna barn. Och då vill jag bidra med att bladlös... Att
vi ska bara mest vuxna, alltså mest utvecklade barn, pratar vi här.
Ja. Då vill jag bara bidra med att bladlös föds gravida. Det måste väl ändå ses som ganska vuxet, vänligen Lisa.
Har vi en ledare i den ligan?
Ja, men det lät ju väldigt spännande det här, ja. Så jag kollade upp. Och det stämmer. När en bladlus av honkön föds så är den redan gravid med foster som är genetiskt identiska med den själv. Alltså kloner. Det är det här vi har pratat om någon gång. Partenogenes jungfrufödsel. Där äggen alltså inte behöver bli befruktade utan avkomman kommer ur obefruktade ägg.
Mm-hmm.
Så bladlös behöver alltså inte hannar överhuvudtaget.
Men du måste väl ha hannar ibland för att det ska bli lite variation.
Ja, så här står det på Wikipedia. Hanlössens befruktning behövs mest då vintern nalkas eftersom honorna då kan lägga ägg som övervintrar.
Ja, ja, ja.
Annat spännande om bladlösan kan.
Gärna.
Som du hade kunnat berätta i det avsnittet när du pratade mycket om myror.
Jaha.
De har två rörformade utväxter på bakdelen av kroppen.
Ja, där myrorna går och slickar, ja.
Vilka utsöndrar en söt vätska som ibland kallas honungsdagg. Ja. Och som myror älskar. Därför tar vissa arter av myror bladlösen som husdjur.
Jajamän, det här kände jag till. Ja.
De tar in dem i myrstacken som boskap och mjölkar dem på den här honungsvätskan.
Ja.
Låter ju lite segt för bladlösen då. Jag menar, jag hade inte velat vara inneboende hos dig till exempel, Ankan. Nej. Och sen blir mjölkad av gigantiska myror. Men det är inte helt utan fördelar för bladlössen. De får i gengäld skydd av myrorna alltså mot insekter som försöker äta upp dem. Till exempel nyckelpigor, sländor och parasitsteklar. Så här skriver Hilda. Hej Anders och Måns. Jag ser ofta ett samband mellan saker som egentligen inte har ett samband. Till exempel tycker jag att bokstaven K, färgen orange och siffran 3 hör ihop. Andra saker jag ofta associerar med andra saker utan någon rimlig förklaring är veckodagar och namn. Kan ni se någon förklaring till varför man kopplar ihop saker som inte har med varandra att göra? Tack för frågan, Hilda. Ja. Och det är inte så att man brukar koppla ihop saker på det här sättet. Utan du är något alldeles extra.
Mm.
Du är nämligen...
Du vet väl om att du är värdefull.
Hilda, såklart är du värdefull, ja.
Att du är viktig här och nu.
Mm. Det är alla. Alla ni som lyssnar är viktiga här och nu.
Att du är älskad för din egen skull.
De flesta av er är älskade.
Och ingen annan är som du.
Nej, och särskilt inte Hilda. För Hilda är något alldeles extra. Du är nämligen en synestet.
Det gick inte det ordet i den salmen, nej.
Jag vet inte om vi har pratat om det här tidigare på den. Det vore nästan lite konstigt om vi inte har gjort det. För det här är ju så superspännande. Ja, det, Anders?
Ja, det klingar lite bekant.
Vilken färg har bokstaven A?
Röd.
Jasså? Hur låter färgen röd?
Ja, det har inte någon ton i mitt huvud.
Vilken smak känner du när du tänker på namnet Göran?
Gurka.
Nej, du ljuger!
Nej.
Känner du en smak när du tänker på...
Nej, men det var det som först kom upp.
Ja.
Ja.
Om du inte kan svara på någon av dessa frågor så är du antagligen inte en synestet.
Jag kunde ju svara på 2 av 3.
Då är du väl det då. Då är du en synestet som Hilda.
Ja.
Synestesi, eller som det ibland kallas sinnesanalogi, eller intersinnessamverkan.
Intersinnessamverkan?
Är ett neurologiskt fenomen som innebär att 2 eller fler sinnen är sammankopplade. Man tror att ungefär 4% av befolkningen har någon form av de här extra upplevelserna. Den vanligaste formen är just som Hilda beskriver, en koppling mellan bokstäver och färg. Så här står det på Wikipedia. En annan vanlig form av synestesi är att uppleva strukturer eller färger för olika tidsenheter, såsom dygn, veckor eller år. Ytterligare en form är kopplad till ljud, såsom att olika musikaliska toner har varsin färg. Det finns synesteter som kan smaka eller höra en geometrisk form, för att nämna några exempel.
Är du synestetisk, Måns?
Nej, jag är inte detta, tyvärr. Kännetecknande för synestetik är att associationerna är automatiska, närvarande sedan tidig barndom och oföränderliga. Vad tror du det betyder då, Anders? Oföränderliga?
Att de är konstanta genom livet, ja.
De förändras inte. Hon associerar alltid bokstaven K med just färgen orange. Mm. Och det förändras inte.
Nej, och det är inte så att när någon säger Göran om 20 år, då ska jag känna smaken av till exempel currywurst.
Nej, det kommer fortfarande vara gurka för dig. Mm. Men varför får då synestet och dessa extra sinnesintryck, Anders? Det finns teorier om att hjärnans konnektivitet, alltså förbindelserna mellan olika delar, ja, fungerar annorlunda.
Hjärnans Göteborg.
Ja,
men det är väldigt rörigt i hjärnan. Det har vi pratat om, att det är väldigt rörigt i hjärnan. Ibland så kopplas... Så...
Du menar att Göteborg har förbindelser mellan olika delar av staden som är lite udda och märkliga.
Ja.
Och att hjärnan hos folk med synestesi har samma sak.
Ja.
Så här står det på Wikipedia. De ledande forskningsteorierna pekar på att synestesi...
Det är ett svårt ord.
Synestesi.
Jag tror vi har sagt det på många olika sätt redan. Ja. Mm.
Neurologiskt innebär extra kopplingar mellan sensoriska regioner i hjärnan. Vilket innebär att när ett sinne stimuleras, korsaktiverar det även ett annat. Med andra ord, när ögat tar in åsynen av en bokstav, skickar det en signal till den delen av hjärnan som hanterar synintryck.
Mm.
För synesteter skickar det då även en signal till den delen av hjärnan som hanterar färg och aktiverar även den. Därmed upplever synesteten både sinnesupplevelsen av bokstaven och av färgen.
Det är som att de har västlänken. Alltså, vi andra har inte kort till västlänken.
Deras hjärna har upprättat en kommunikation där.
Ja, så de har köpt kort till västlänken.
Det var Wikipedia. Men den senaste forskningen verkar vara inne på lite annat spår.
Har inte Wikipedia alltid den allra senaste forskningen?
Nej, tyvärr. Alltså. Nej. Så här står det i medicinsk vetenskap nummer 1 år 2020.
Oj!
Synestesi. Satan vad svårt.
Ja.
Synestesi.
Ja.
Synestesi.
Ja, det är det perfekta. Tips. Tips till föräldrar. Om era barn har varit ute en kväll och ni vill kolla, har de kanske druckit en folköl? Be dem berätta lite om synestesi.
Synestesi betyder samtidig förnimmelse. Men enligt dagens forskning handlar inte synestesi primärt om att ett sinnesintryck leder till ett annat sinnesintryck. Istället är det ofta begreppet, idén om något som utlöser den synestetiska upplevelsen. Det kan till exempel räcka med att tänka på ordet måndag för att den synestetiska upplevelsen av till exempel färgen blå ska uppstå, säger Janina Neufeldt som forskar om synestesi vid Karolinska institutet.
Så okej, det måste inte vara måndag, man kan bara tänka på måndag så ser man blått.
Exakt. Hon menar att de flesta med synestesi upplever det som en positiv förmåga.
Ja, det förstår jag. Det är lättare att sortera världen.
Det är inget de skulle välja bort, säger hon. Nej. Synestesi visar att vi upplever världen på olika sätt. Vår inre värld är inte bara en reflektion av yttervärlden, utan något vi gör med intrycken.
Oj, ibland så kommer det ord och jag märker att är jag inte 100% med så vet jag inte vad du sa.
Nej, men det är som det här. Om jag tittar på pennorna här, ja, så ser jag där är en blå, en orange, en röd, en lila. Men är dessa färger likadana för dig?
Ja, men det är en klassiker. Ja.
Det finns ju en objektiv verklighet och sen vad vi gör med intrycken i själva hjärnan. Så här sa hon, vår inre värld är inte bara en reflektion av yttervärlden, utan något vi gör med intrycken. Så Hilda, tack för frågan och hoppas du uppskattar dina superkrafter.
Hej Ankistoteles och Monsagoras. Det är era antikgrekiska filosofnamn.
Tack.
Ni halkade förbi vilddjurets nummer i förbifarten i förra avsnittet, vilket fick mig att fundera på varför just den siffran.
666?
Ja, det visade sig att 666 inte alls är vilddjurets nummer. Den äldsta skriften som hittats visar att numret var 616.
Jaha.
Detta hävdar brevskrivaren Henrik från Wikipedia. Jag har inte hittat någon bra förklaring till diskrepansen. En felöversättning till 666 någonstans på vägen, trodde någon. Jag undrar nu, den som försökt ringa vilddjuret har uppenbarligen ringt fel under väldigt lång tid. Vem har de råkat ringa istället?
Alltså vem man ringer om man slår in 666?
Ja, den biten av frågan har jag släppt.
Ja.
Men Henrik, det här verkar vara korrekt. Det fragment ur uppenbarelseboken som det pratas om är från 200-talet och det är på arkaisk grekiska. Det är den allra första texten där djävulens nummer nämns. Och enligt olika teologiforskare från Oxford så är det då inte 666 utan deras tolkning att rätt nummer är 616. Och det här rör sig helt enkelt om någon form av språklig förvirring. Men varför just 6, kanske 1 eller 6 och sen 6 igen? Varför den här siffran?
Nej, men 7 är ju ett magiskt tal. 6 plus 1 är ju 7.
Mm. Det, på vilket sätt var det en förklaring?
Att
6 plus 1 är 7?
Man kan inte vilja säga 7 högt för att det är så magiskt. Så då förklädde man det till 6 och 1.
Lars Kolmar, Adolf Fredriks församling i Stockholm, säger till Aftonbladet: talmystiken och talmagin är viktig inom judendomen. Och det är därifrån det kommer. Talet 7, mycket riktigt Måns, står för fullkomlighet. Medan talet 6 står för ofullkomlighet. Och 3 6 i rad blir något väldigt, väldigt ofullkomligt, säger Lars.
För att inte tala om 4 6 i rad.
Ja, eller 5.
Oj.
Ja. Men om vi struntar ett tag i om det är 616 eller 666 som gäller, så är det så här. Alltså, både grekiska och hebreiska bokstäver, de är också ett tal.
Okej.
Okay. Så ett namn kan man då summera upp och bli också ett tal, ett nummer. Och 666 då, odjurets tal, det omnämns i Nya Testamentet, Uppenbarelseboken, kapitel 13, vers 18. Här behövs vishet. Den som har förstånd ska tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.
Men då är det också bokstäver, det där.
Sen nämns då i Uppenbarelseboken ett odjur som stiger upp ur havet, och ett som stiger upp ur jorden. Människorna beundrar och tillber det första trots att det hädar Gud. Och det förföljer kristna. Det andra odjuret predikar om det första odjuret.
Uh-huh.
Och det dödar också alla som inte tillber det första odjuret. Och ser till att alla får ett märke på högra handen eller i pannan. Och att ingen utan märket kan köpa eller sälja.
Ja.
Odjurets tal anges då till 666. Vissa inom teologin då hävdar att det här odjurets siffra syftar till kejsar Nero.
Jaha.
Han förföljde ju Krista.
Ja.
Och hans namn, det ger siffervärdet 666 på hebreiska och 616 på latin.
Så om jag skriver Nero med hebreiska bokstäver, så är bokstäverna inte bara bokstäver utan också siffror. När jag summerar dem så blir det 666.
Ja. Det andra odjuret då ska vara kejsar Domitianus, som återupptog förföljelserna under sin makt.
Var det det här jordodjuret som kom upp ur jorden?
Ja, just det.
Som i den här Kevin Bacon-filmen, med den stora jordmaskar.
Men det är många som har hållit på med de här siffrorna och knåpa och knepa.
Ja, det tror jag.
Under andra världskriget, då fanns det de som ville se just Adolf Hitler som det här vilddjuret då, eller odjuret.
Ja.
Och då sammanställde man ett alfabet där bokstaven A står för 100.
Ja.
Bokstaven B för 101, C 102 och så vidare. Sen la man då ihop bokstäverna i efternamnet Hitler. Och då blir summan alltså 107, 108, 119, 111, 104, 117 tillsammans 666.
Ja, det här är påhittat alltså. Man visste vad man var ute efter.
Ja.
Och så började man i andra änden.
Ja. Adolf Hitler är självklart vidrig.
Ja.
Men om det här bevisar att han var liksom Bibelns vilddjur, det går ju att diskutera. Jag läser om siffran 666 i Ny Teknik. Och det här är svårt att begripa. 666 är också summan av 123, 231 och 312.
Det är väl inte svårt att begripa?
Nej. Och eftersom vissa anser att 1, 2, 3 är gudomliga tal, döljs alltså vilddjuret inom gudomligheten.
Ja, men,
det onda döljs i det goda.
Så här kan man hålla på i all evighet och försöka hitta mönster och nummer som sitter ihop.
Vem tror du man åsyftar när man säger 666? Vem är vilddjuret? Gör din egen uträkning, ditt eget system och skicka det till fraga@andersochmans.se. Vad vi hade att bjuda på idag, eller har du något mer?
Nej.
Då kommer mejladressen sista gången. fraga@andersochmans.se. Vi hörs igen om 2 veckor. Hej då.
Puss och kram.
Hold up.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.